En podcast från Aftonbladet.
Simon, jaha, nu tycker du det passar att gå på VM-fotboll igen. Hålla dig borta i ett par, tre veckor och sen när det vankas någonting, ja då behagar du komma krypande med en halvtimme till avspark.
Jo, man får väl göra sina val här i livet. Det är väl så det funkar, eller hur? Det var väl lite att se.
Mina val är konsekventa, dina mer nyckfulla. Men ska man välja striderna så får jag väl ge dig att du valde en som vi redan på förhand kunde anta skulle bli ganska minnesvärd. Och det är ju först och främst Argentina vi kommer att prata om, inte minst för deras förmåga att vara totalt oförutsägbara och extremt lättlästa på en och samma gång i sin dramaturgi, på ett sätt som vi aldrig tidigare har skådat. Alltså visst, vi har ju sett skickligare världsmästarlag och vi har sett mer taktiskt drivna världsmästarlag, vi har sett tydligare världsmästarlag, men vi har ju aldrig någonsin sett ett gäng på den här nivån hålla på som de gör.
Hålla på.
Ja, men de höll ju på med den här jävla prylen redan i Qatar. Och man tänkte att nu får det väl börja räcka efter typ Mexiko i gruppspelet. Och sen var det kaos mot Australien, det var kaos mot Holland, det var ett sataniskt kaos mot Frankrike, som du kanske minns. Och så rullar vi igen 4 år senare och det är kaos mot Kap Verde, det är ännu mer kaos mot Egypten. Det är väl marginellt mindre kaos mot Schweiz, det är bara ett drömmål i 118. Och så då, kan väl inte säga att det är kulmen ikväll, för att VM-finalen 2022 var ju något annat. Men det här var också något annat, för att kontexten av den här matchen gör ju att det redan nu är en VM-klassiker för oss alla och något helt odödligt för argentinarna.
Jag tycker väldigt mycket om, du var inne på det, att det här med, ja, vi har ju pratat om dramadrottningen och sådär. Scaloni fick en fråga på presskonferensen om, från en argentinsk journalist, men är det så här då? Det var Tuchel som fick en fråga. Att Argentina, är de liksom som bäst då när de hamnar de här sådana matcher? Alltså Argentina, de hade ju ändå ryggen mot väggen mot Kap Verde, mot Egypten, mot Sverige, Schweiz.
Easy mistake, det vet jag.
Skönt att den fortfarande lever på något vis. Nej, men alltså sammanfattningsvis, alltså vi kan inte hålla på länge, men det är ju redan sammanfattat kärnfullt och starkt där ute på internet, om du inte sett. Fittan sket i helvetes helvete, röva har det gått. Glenn.
Tro mig, jag fick den skärmdumpen skickad åt mig medan jag precis satt och försökte hitta några formuleringar så där 6 minuter efter slutsignal. Och då kände jag att nej, men det är bara att lägga ner pennan. Liksom, Glenn har ju vunnit, varför ska jag sitta och försöka skriva någonting?
Glenn, varför ska du hålla på?
Ja, nej, det går ju inte. Det blir ju att jag blir England när Glenn Hussein är Argentina. Han vinner alltid till slut. Han vinner ju från början också. Det kanske är det som är skillnaden. För han kan inte komma åt. Nej, han höll ju stenhårt på England ikväll, har jag förstått. Och det var väl kanske inte heller så konstigt. Han gick väl in i aftonen med en typ snarlikt formulerad tweet om hur det skulle gå till när England vann. Och sen blev det så där istället. Det är väl kanske inte Hitler på National Geographic, men det är fan inte långt därifrån.
Nej, men det finns ju någonting i det som är intressant. Jag ska återkomma till presskonferensen och saker som Tuchel sa. Men eftersom både du och jag kan vårt Vita hus, The West Wing, så finns det en scen där som påminner om Argentina på något sätt. Det är när president Bartlett ska in i någon sorts slutdebatt. Alltså den där som kommer avgöra. Liksom, blir han president, blir han inte president? Och de märker på honom att han är liksom inte helt... Han är intelligent och han är briljant, men han har inte adrenalinet som krävs. Det pulserar inte igenom. Som krävs om man ska gå in i en slutdebatt och vinna och besegra sin motståndare. Så de står där backstage, det är plats på scen om 15 sekunder, varpå the first lady, hans fru, går fram och klipper av hans slips. Så han har 10 sekunder på sig att hitta en ny slips, sätta på sig den, knyta den och gå ut. Och då har han fått adrenalinrushen.
Sargen, som vi säger. Ja.
Exakt så. Tuchel pratar jättemycket om det här. Att det här är, man märker på Argentina, de är som bäst. De är som bäst när de inte har någonting att förlora längre. När de bara öser på och vågar och blir modiga. Och det är intressant, det är jätteintressant. Det är ju så man funkar.
Verkligen, och Tuchel ska vi prata mer om lite senare. Vi ska nog prata ganska mycket mer om honom och hans kväll. Men att lyckas systematisera det där kanaliserandet av engagemang, det är någonting med ordet passion som har förstörts för mig. Jag kan inte använda ordet passion i en fotbollskontext, det är över.
Sluta skylla på Marcus Birro.
Det finns många skyldiga i den här frågan, det ska sägas, men de borde någon gång stå till svars. Men det går ju liksom inte längre att påstå något annat än att det här är en egenskap, och att den egenskapen kommer ur argentinsk fotbolls själva folksjäl. Och det är ju sånt vi gillar att romantisera. Och så länge jag har varit inne i den här svängen så finns det ju en ganska stark motreaktion, motkraft, motrörelse. Det finns en massa jävla teknokrater, va? Som vill reducera allt till, som det brukar heta, ettor och nollor, kvantifierbara KPI-er, mätbara kvaliteter och på så sätt även en förutsägbarhet i själva spelet. Det slutar ju ofta med att det ska finnas någon sorts acceptans för att det bästa laget alltid vinner. För det är tydligen åt det hållet vi vill dra fotbollen. Mm. Vi vill göra det till en kamp om vilka som slår de rakaste passningarna och vilka som har de bästa mottagningarna. Och sen vill vi uppmuntra de som lyckas bäst med de här momenten vecka efter vecka. För det är i så fall det bästa laget som spelar den bästa fotbollen och förtjänar att vinna de största priserna, för det går att koka ner fotbollen på ett sånt sätt. Allt är i slutändan bara data och vetenskap. Och det är klart att fotbollen måste stängas in i den kostymen. Instinktivt så är det klart att jag alltid har vänt mig emot det där, för dels gillar jag inte liksom resonemangsmodellen. Dels har det heller aldrig stämt överens med min känsla. Men jag accepterar att det är min känsla och det är ofta deras siffror. Och precis som det alltid går att svänga sig med argumentet, det finns forskning på det. Om man inte har en debattmotståndare med vett att säga, det finns forskning på något annat också. Liksom, det är inte ett slutargument att det finns forskning som visar någonting. För det finns alltid annan forskning också. Det är inte ett slutargument att det finns siffror på en fotbollsmatch. För det kommer finnas andra siffror också, om inte annat när vi lär oss att räkna på ett annat sätt. Men att Argentina har kvaliteter som går utanpå befintliga datamodeller, det går inte längre att diskutera. Det går inte att komma dragandes med att ja, men en enda kväll när det är Malvinas i potten, ja, då kan de pressa fram. Nej, men de kan pressa fram det mer eller mindre på beställning.
De behöver klippa slipsen.
Ja, det är väl så. Och det är väl, går väl att liksom just raljera om dramadrottningar som liksom gråter på kommando och framkalla känslostormar med förutsägbarhet. Men ja, jag vet, jag tycker det är så jävla välgörande att det som gör dem till världsmästare och det som tar dem tillbaka till en VM-final, det som har gjort dem till sydamerikanska mästare två gånger om för första gången på årtionden, det är saker som ni inte kan mäta, era jävlar. Mm, för det är fotboll som kommer någon annanstans ifrån. Och den går inte att reducera. Den går inte att snacka bort. För bevisraden är nu så utdragen och så utförlig. Och det är inte heller så att det är vi som från utsidan romantiserar fram någonting som egentligen ska kallas för något annat. Det har ju också Lionel Scaloni gjort flera gånger om, kallat det vid dess rätta namn. Och det är ungefär detsamma som vi använder väldigt många ord för att försöka brodera kring. Han pratade ju också om det, att nej, men det handlar inte om taktik. Absolut, det är inte min taktik. Nej, nej, min taktik är ingenting. Och teknik, absolut, liksom, ja, ska vi prata om Leo Messi utifrån teknik, ja, då har vi att göra, för han är ganska begåvad på det sättet. Men han pratar ju om relationer, han har gjort en jättegrej det här mästerskapet av, ja, men vet ni vad, vi skiter i att träna nu, vi går och grillar istället och sen lirar vi kort.
Koti, har du några grilltänger?
Exakt, nej, de snodde dem i tullen. De jävlarna. Men på något mystiskt sätt så fick det argentinska förbundet fram nya. Det är ju alltid... Det, jag såg det in i den här matchen. De är 33 000 barras på inreseförbudslistan. 33 000. England har tydligen typ 300 motsvarande siffra. Och det hålls ju efter. Tills det inte hålls efter längre. Då är det den jävla skurken till förbundspresident. Helt plötsligt är det bara Veles första lina där.
De ska in.
Ja, de ska in när nationen behöver dem. Nå jävla för Nueva Chicago. Eller?
Sverige behövde Emil.
Ja, nej, Argentina behövde ett fyllo från Borracho Dotablon som kunde spela bomba. Och då stod han plötsligt där. Men vad fan, han får inte ens, han är ju typ fotboja. Hur fan kan han komma in i USA? Det är som med grilltängarna. Nu är de här när de behövs.
Nu blev det så här. Nej, men det är, ja, du har helt rätt i du pratar om. Alltså, relationer, jätteviktigt. Också så där situationer. Alltså Scaloni pratade nu efteråt om att det vi är bra på är att hantera situationer. Och jag hörde liksom ett så här eko i... jag frågade Diego Simeone Cholo, Cholitos pappa, du vet.
Som vi kallar han nu med.
Exakt. Och om, liksom, om han upplevde det som så här förklenande och förminskande när man pratade om hans atleti, att de bara var ett så här kämpargäng. Liksom. Att de inte fick nog med cred för sitt sätt att spela fotboll. Sitt taktiska tänk och idéer och teknik och allt det där. Och han sa, ja men, ja kanske, men det som vi är väldigt bra på, det är att analysera situationer. Att nu händer det här i en match, vad gör jag då? Både det lilla och det stora. Och det som du är inne på, det följer inte alltid data heller. Alltså det här, de som sammanfattar den här matchen för mig, det kanske inte är när Messi slår ett inlägg med högern som Lautaro skickar in i mål. Liksom. Det kanske är när Coti Romero, en bit in i andra halvlek, tvåfotar. Ja, är det Anthony Gordon och Jude Bellingham, va?
Ja, men det är ju inne i eget straffområde. En jävla dåren.
En total dåren. Och det handlar inte om liksom här, du vet, vi sätter igång insparkar och spelar i vårt eget straffområde. Någon rondo som liksom så här, ett svenskt lag eller engelska lag gör. Eller så här, för att data visar att vi tjänar på det här.
Nej, det är ingen modell som säger åt honom att göra det.
Ja, det är... här är ingen modell. Här är ingen modell. Det är bara Coti vill och Coti gör. Och... det är också en del av en modell, men en modell som inte handlar om data, en modell som inte handlar om den sortens strategi, utan bara att jag måste få vara den här personen, vi måste få vara det här laget, vi måste få göra de här jävla dumheterna också. För om du tar ihop summan av alla dumheter, summan av din jävla hinchakille med trumman och fotbojan, så blir det väldigt, väldigt bra. Då blir det smart.
Jag trodde du skulle använda en annan ögonblicksbild utifrån det du började prata om med relationer. Och det var ju en väldigt tydlig bild. Det där när Messi för första gången kommer loss i matchen efter typ en halvtimme. Och han gör väl bort, det är väl också Gordon och eller Jed Spence och Kane. Han brottar sig loss från Kane och sen går han på väg runt Elliot Anderson. Och då kör de en sandwich, Elliot Anderson och Jed Spence. Och så kommer argentinare som en jävla svärm för att bara markera att ni rör fan inte Leo Messi. Och det är ju en lite udda typ av relation som det här laget bygger på, alla för Leo. Det är ju verkligen ett fundament i deras relationsbygge. Men det är så mycket annat också. Det är ju verkligen, verkligen, verkligen ett brödraband som gör det tillsammans. Por Malvinas, por El Diego, por la última de Leo. Alltså de gör ju det för de grejer. Det är typ det de spelar för. De spelar typ för Malvinas, för Diego och för Leos sista mästerskap. Men det driver dem så jävla långt. Och det är också en grej med dagens fotbollsterminologi. Att det är jävligt vanligt att prata relationer nu för tiden. Men då är det ju Henrik Rydströms passningsavstånd som avses. Att det är korta spelvägar mellan många spelare på bortre ytan. Men det här som är rent mellanmänskligt.
Vujadin Boshkov Sampdoria grejen.
Ja, dit brukar du vilja gå.
Ja, men mycket gärna. Men sådär att det handlar minst lika mycket om det där. Att det ska vara, här har vi killar som är beredda att gå ut i striden och som är bröder och som dör för varandra. Och att det är lika viktigt som att rita de här trianglarna. Och det tycker jag är helt rimligt.
Det är mycket viktigare. Det är ju min övertygelse. Jag brukar mässa om det att gruppdynamik, i brist på bättre ord, det är ju fotbollens sista stora x-faktor. I och för sig detta Argentina har en jävla massa x-faktorer och det finns fler där. Men just det här med att det finns fortfarande ingen som riktigt kan svara på hur eller kvantifiera sättet det går till på när gruppdynamik uppstår och ett gäng från ett omklädningsrum förflyttar plötsligt berg. Det är ju det som verkligen förflyttar nivån, förflyttar höjden på ett lags potential. Det är när det klickar gruppdynamiskt mellan spelarna och definitivt helst också i relation till tränaren. Mm. Det är då det blir någonting, ja, men okvantifierbart. Och hur det byggs upp kan det såklart finnas teorier kring. Ja, men du har en rätt sorts ledare som identifierar bra språkrör och senatorer i omklädningsrummet och så får man se till att inte ha in några kukskallar i gruppen för då blir det jobbigt och så vidare. Men alla de som pratar mycket om gruppdynamik, de lyckas väl ibland och sen lyckas de inte nästa gång. Och det kan vara samma lag, det kan vara samma omklädningsrum. Det behöver inte ens ha skickats in eller ut några spelare, det kan bara vara skillnaden från år till år. Men vad jag har uppfattat under mitt liv med fotbollen så är det ingen tränare eller ledare som på något sätt har knäckt koden till att bygga gruppdynamik. Ett tag trodde man kanske att José Mourinho var på väg att göra det för att han upprepade det där med att få till vi mot världen, vi går i döden för det här grejen. Tills han inte gjorde det längre.
Nej, och absolut. Och det går, alltså vissa tror väl att man kan så här simulera. Och det tror jag till en viss, i en viss utsträckning så tror jag att det är korrekt. Du vet, Daniel Ekvall-temat att vi positiva affirmationer.
Vi jublar när någon vinner ett inkast.
Exakt och allt det där. Ja, och det kan ju funka. Det kan ju ta det en viss bit på vägen. Liksom. Att här kämpar vi tillsammans och här är vi vinnare och sådär. Men det löser ju inte det alkemiska som gör, som skiljer ett lag som har det på allvar de som inte har det. Och det, alltså, jag tog upp just den här situationen med när de kapar Messi, eller utan som kapar Messi, och hela laget stormar fram till domaren och till Elliot Andersson och till alla liksom.
Till Thatcher om hon är där.
Ja, jag tror att Coutinho är till och med där och så här, knuffar någon av sina lagkompisar i ryggen för att han ska knuffa vid en sån här dominoeffekt framåt. Och för att det är roligt liksom. Och det är också det att då har Jude Bellingham blivit nedsparkad i 30 minuter dessförinnan utan att varit i närheten av samma reaktioner. Och det behöver inte betyda att Englands sätt är fel eller att de borde göra sådär. Det är bara att det här är Argentinas sätt och det funkar väldigt, väldigt bra för dem och har gjort det i 4 års tid.
Och sen är det ju såklart just ikväll också att det är väldigt lätt att identifiera och konkretisera en av de där ogreppbara delarna som verkligen färgade, förflyttade och avgjorde matchen. För här är det också en sån där sak som numera oftare snackas ner än snackas upp, i alla fall bland förstå sig påare. Vad fan är det för dumheter att komma dragandes med ett jävla Atlantkrig för 45 år sedan när det ska spelas en fotbollsmatch där ingen av spelarna ens var i närheten av att vara födda när det skedde och där du har en argentinsk startelva där mer än halva laget har bott i England och i varierande grad trivts i England. Det är klart att det inte finns någon gammal krigstrumma som ekar i bakgrunden på ett sätt som färgar en VM-semifinal 2026. Förutom då att det absolut till 100% gör det. Och det visste man på förhand och det har ju blivit jättetydligt under det här matchdygnet. Malvinas var, jag vet inte om det var den 12:e mannen eller det avgörande målet eller hur ni nu vill beskriva det. Men att Malvinas är en signifikant del av den här matchberättelsen, alltså det kan ingen förneka om jag ska lyssna i alla fall.
Nej, och då alltså följdfrågan är så här, vad betyder Malvinas? Är det liksom klipporna ute i Atlanten, Sydatlanten? Är det det som är det den bemärkelsen? Ja och nej. Som vi var inne på inför matchen, Malvinas är också ett större begrepp, ett sätt att vara, ett sätt att se på världen och sig själv och sin egen plats i världen, att vara i underläge mot övermakten. Sen om det är militärt på en ögrupp för 45 år sedan eller om det fortfarande är något som lever idag, en upplevelse som alla argentiner har, ja, det glider in i varandra lite grann där. Så Malvinas är både ett krig och en konflikt och en historia och någon slags bara allmän symbol för vad det är att vara argentinare. Och det är klart att när de drar fram den banderollen efteråt så, ja, det är också sådär, ja, ni kan vara emot oss allihopa, FIFA, ni kan väl också vara emot oss då, ge oss 1 miljon i böter, ge oss 2 miljoner i böter, ge oss 20 miljoner argentinska pesos i böter som är värt mindre igår än vad det var idag. Ja, det spelar ingen roll.
Det ska bli lite intressant att se vad reprimanden blir, men det är inte det jag är mest intresserad av. För det som är pikant i sammanhanget, det är ju att de spelare som plockar upp banderollen, håller i banderollen och sen bränner ut banderollen i straffområdet, det är ju först och främst, och det är ju också någonting, den jävla blådåren Giovanni Lo Celso som var i Spurs.
Så han är Spurs to the bone.
Bara otyglad i flera års tid. Jag var alltid en anhängare av honom. Tyckte han var jätteduktig. Men coach efter coach var ju bara så här, men ja, han lyder ju inte instruktion. Vad ska vi göra? Det går ju inte. Han är jättebra, men det går inte att ha honom i ett system. Och han tillhörde väl absolut de argentinare som inte brydde sig om att lära sig ett jävla ord engelska. Det vet jag faktiskt inte om det är en folksägen eller inte. Att Carlos Tevez tog det aktiva beslutet att vägra lära sig engelska på grund av Malvinas. Det sägs ju i alla fall så. Giovanni Lo Celso tror jag bara inte pallade, han orkade inte bry sig. Men han är ju den som håller i banderollen från ena hållet. Han är den som sen breder ut den i straffområdet. Men ja, han är ju betis nu och kommer aldrig återvända till England. Men den andra är ju Lisandro Martinez.
Mm.
Och det är ju ändå speciellt
Lisa. Att, ja, geniet Lisa, ska han hem sen.
Ja, och sen är det ju i och för sig så att senast Argentina slog England i ett VM, åttondelen i Frankrike 98, så var ju det en konsekvens av att David Beckham blev utvisad. Och en stor del av den engelska tabloidnationen vände sig emot David Beckham, 10 Heroes, One Stupid Little Boy, allt det där. Men Old Trafford och kanske framförallt The Travelling Reds gjorde ju en poäng av Argentina, Argentina. De skiter väl i England när det är den röda färgen som står på spel. Så kanske kommer Lisandro Martinez undan på det sättet att det är just Man United han ska tillbaka till snarare än, ja, för den delen Enzo Fernandes Chelsea. Nu är inte Chelsea vad det en gång var, men ändå mer komplicerat.
Vad fan är Chelsea?
Ja, nej, det får du fan använda ettor och nollor för att kvantifiera ju nu för tiden. Men, ja, nej, men i alla fall att det är ju de två spelare som har spelat och spelar i Premier League som driver den där prylen. Och sen vet jag inte om du noterade att Leandro Paredes fick en fråga i vad jag förutsätter var argentinsk tv, det var i alla fall spansktalande tv efter matchen, att det fanns ju en banderoll där ute där det stod Las Malvinas son Argentinas. Ja, Malvinas är argentinskt och kommer alltid vara argentinskt. Och därefter avslutade Paredes intervjun. Och det ska också bli intressant. Kommer FIFA förhålla sig till det? Hur kommer det gå till? Hur kommer det se ut i så fall? Jag tror ju också att det blir såklart ett rapp på fingrarna och lite monetära böter. Det är inte så att de kommer bara stänga av folk.
Stänga av nummer 10 i finalen, det tycker jag är rimligt.
Ja, han stod nära banderollen. Han höll inte i den, men han stod nära banderollen. Kan uppfattas som att han stod bakom banderollen. Och sen ska vi alltid kunna löddra lite kring det att jag kan inte undvika att bli glad av dels då det enorma kollektiva firandet ute på planen som fan aldrig tar slut. Men när det väl tar slut, då är det ju omklädningsrumsfirandet som sen tar vid. Och där står de ju och hoppar och sjunger läktarsångerna och är så där insvepta i fotbollskultur som bara argentinska spelare kan vara, insvepta i läktarkultur. Och det är ju the usual suspect som driver skiten. Det är ju Dibu Martinez, det är ju Lautaro, det är ju, ja, men Licha Martinez för den delen, Julian Alvarez förvånansvärt pådrivande, och sen är det hela det gänget med supertatuerade killar. Men Leo Messi är ju där och studsar idag på ett sätt som han inte riktigt har varit. Han har ju ofta suttit och viftat med skvättande handen från sin plats i omklädningen. Men nu är han ute och studsar mitt i ringen. Och det gillar jag.
Ja, absolut. Alltså, det är inte den där han som behövde 8 enheter innanför bröstet för att ens liksom synas på ärevarvsbussarna i Barcelona och sådär. Nej, någonting har hänt där också. Jag tror också att han är också inne i det här. Att det är slutet liksom. Det är skitsamma hur autistisk man är till sin grund, så det slutet är snart över. Jag måste släppa allting, jag måste njuta av varenda jävla ögonblick med den här gruppen som lever och dör, faktiskt för mig och för Argentina. Det är liksom, det är så stort och det är så starkt. Och i de där sångerna, alltså Nu verkar det som att de når banderollen, det var ingen slump och de gör det och de är medvetna om vad de gör. Men min känsla att de vet ju knappt ens vad de sjunger. Alltså, jag menar inte att underkänna dem intellektuellt, utan det är bara, det är en sån total extas så att det kan komma precis vad som helst. Ner från läktaren in i omklädningsrummet, och det är liksom ingen, man vet inte var det ena börjar och var det andra slutar någonstans. Det kan bli
Pontus Wernbloom and Wiseman tröja, så är det ju.
Exakt så, det är där de börjar och sen jobbar de sig neråt i princip så.
Sen är det ju att som vanligt, på det sätt som jag också älskar och alltid kommer älska, så du spelar bussen när den kom till arenan.
Ja, det gjorde jag. Jag gjorde det på tv.
Ja, nej, men sen när de parkerar den så stannar den ju ändå inte, för att den rör sig från sida till sida och så hör man ljuden komma där inifrån. Ja, om ni inte hoppar så är ni en ängel, man är ju salta i son ingles. Och det är ändå just att de kommer till match med den. De hoppar ut från spelarbussen med den för dagen såklart extraordinärt laddade läktarsången, som ju samtidigt är en typ av nationalsång som de gjorde till dubbel nationalsång. Och det var ju också ögonblicket där det inte längre var möjligt för någon att låtsas att det bara är en VM-semifinal bland andra. Där när God Save the King rullar igång i de här enorma högtalaranläggningarna som finns på arenan i Atlanta. Så när de brassar, det är högt. Det är jävligt högt ljud i de högtalarna och du hör inte en ton av den engelska nationalsången, för att 40 000 argentinare hoppar och skanderar om att man måste hoppa för annars är man en jävla engelsman. Och det satte ju absolut tonen in i matchen.
Ja, och man noterar också hur det ser ut när man hör inte, eller in och national särskilt tydligt och klart heller, för den buas ju ut ganska jävla rejält. Men om man nu hörde den så var det för att man hörde spelarna och ledarna i Argentina sjunga ju. Det var ju så här 25 stycken Buffon som stod där och skrek.
Det sa ju Messi också efter matchen, att han vill ju, alltså han är ju insvept, han är uppsnärjd i det blå han också, med just gruppen och relationerna och fosterlandet Argentina. Han är inne på hela den grejen också numera, och det tror jag är en betydande del av hans karaktärsförändring, att han har liksom köpt in sig på den argentinska nationalmytologin på ett sätt som han kanske inte hade gjort när han var 19. Men nu är han där. Men han är samtidigt smart nog, slipad nog, erfaren nog för att inte gå hela Paredesvägen. Men han gav ju i alla fall en intervju efter matchen. Och ja, men, vad var det här för match, Leo? Ja, alltså, vi har ju sagt, det har ju framförts det här som är ganska rimligt, att det är en VM-semifinal och det är stort nog i sig. Men i samband med nationalsångerna så kände jag också att det här är inte bara en match, bara en VM-semifinal. Det är något annat, det är något större. Det är så oerhört viktigt för det argentinska folket att kunna ge dem detta. Och det är liksom Leo Messi, han som du idogt refererar till som autistisk, som ändå är så pass vidlyftig med känslorna efter slutsignal. Inte ens för honom, den mest avstängda av alla argentinare, var det tal om någon vanlig match, någon vanlig semi.
Nej, det var fint, och det märktes väl även efteråt, så även i pressrum och sådär. Alltså när Scaloni är färdig, och han var ganska liksom sådär, han är ju en artikulerad, tänkande, reflekterande person. Jag upplevde att han var liksom mindre känslosam efter det här än han var kanske efter Egypten-matchen, mindre pressad antar jag. Här var ju mer bara njutning av en stor seger. Men när han är färdig där, ja, men då kommer ju applåderna liksom. Då är det ju ett helt press och så ställer sig upp, applåderar. Lite kubbning fram för att alla ska komma fram och minsann krama om Lionel Scaloni och liksom visa att du, det är vi och det är ni och vi gör det här ihop. Och han själv sammanfattar väl allra bäst liksom vad det här handlar om, när han bara säger så här, liksom, när han pustar och säger "Que equipo, hermano." Alltså vilket lag,
vilket
bror,
jävla
liksom.
Lag. Ja. Hans lag, La Scaloneta, redan ett helt historiskt lag. Och ja, jag vill verkligen inte att vi redan nu ska börja blicka fram mot finalen. Nej. För det kommer vi ha tid att göra. Men det var något jag skulle säga i relation till det faktum att de ska möta Spanien, men det har nu undflytt mig. Easy come, easy go. Jag tror väl därmed kanske att vi ska börja göra övergången till förlorarlaget i den här semifinalen. Jag ska, men jag romantiserar klart, och det får folk bara leva med, att men, ifall ni hatar att man pratar upp argentinsk fotbollskultur för vad den faktiskt är, ja då får ni väl lyssna på något annat, men det kommer vi fortsätta göra, för jag har en extrem beundran för den argentinska fotbollskulturen som de nu lyckas manifestera i den här triumfen. Men jag tror att en skillnad jämfört med Egypten-matchen, det är i alla fall i mina ögon att där har de ju någonstans, inte tur, inte liksom orimligheterna på sin sida, men där känns det ändå som att det finns ett större inslag av slump och att det faktiskt finns en större förlustrisk än det fanns idag. Idag blir det ju tydligt när den sista halvtimmen spelas att det här kommer inte hålla för England. Det här kommer Argentina kvittera, vända och vinna, för de är så bra i det de gör. De får så mycket betalt, de får så mycket effekt, det är så många jättechanser. Det är nickar i stolpen, det är skott i den andra stolpen, det är nickar på Pickford, det är inlägg som precis smiter iväg, och det är forcering som bara fortsätter, det är våg efter våg, det är Messi som hittar rätt ytor, hittar rätt passningar. Det är bara en tidsfråga, Argentina kommer inte förlora detta. Och det gör de jättebra. De gör sin bästa halvtimme i turneringen, vill jag hävda. Men det är klart att det finns en hönan och ägget diskussion här också. Är det att de är så jävla bra med Otamendi och Montiel inbytta? Eller är det någonting? Är det någonting? Är det någon skit med England? Och det är ju en ganska raljant och retoriskt ställd fråga, för ja, jag har i alla fall mitt svar klart för mig, men du kan formulera ditt.
Ja, jag vet inte vad frågan riktigt är, men nej.
Är det någon skit med England sista halvtimmen? Det är den ja, exakt formulerade frågan.
Ja, nej, men det är väl exakt så det är. Och Tuchel upplever, alltså han är ju som alltid liksom väldigt så charmant. Han är en fortsättning på Gareth Southgate.
Charmant är han väl fan inte. Jag
tycker att det är charmant när man efter den här sortens matcher ändå är verserad, intelligent, är liksom en man av värld, och blir liksom ganska svår att attackera i det då. Men det betyder inte att det så att säga inte kommer att attackeras eller att det ska attackeras, för han duckar lite, han flyr undan lite, han pratar om att ja, efter det där målet så vi tappar momentum och Argentina gör saker och att vi blir passiva. Och att vi spelar lågt,
man blir lättare om man byter in sex försvarare, Thomas.
Exakt så är det ju. Det är precis så där. Det är som att han bara är en passagerare i ett skede som han inte kan påverka från sidlinjen. Och det är klart att han kan. Det är klart att han kan påverka det. Hur mycket som helst kan han påverka det.
Till att börja med så påverkar han ju det negativt, exakt genom de byten han inledningsvis gör.
Han förstärker alltihopa. De här små liksom övertagarna man då har, börja fortsätta massera dem då. Alltså, du har liksom Gordon som ju krossar Molina i första halvlek liksom. Varför kan man inte fortsätta med det? Alltså, utöver att Molina blir utbytt då, men testa ja, liksom. Jed Spence fart som de får bra betalt för i början liksom. Nej, han ska bort.
Det är det enda tillfället under hela matchen. Det är inte när Gordon gör målet. Det är när Jed Spence sätter den där Bobby Moore-tacklingen på Lil Simeone. Då är det ändå en minut eller två då jag känner, kanske ändå, men det slås ju sen ganska snabbt ur hågen. Ja, men i takt med att det blir uppenbart att England tänker spela icing i 35 minuter.
Ja. Och det här är inte Mexiko. Det är inte Mexiko de möter. De kunde liksom knappt on a prayer klara sig och överleva hela vägen hem. Här, alltså det är ett lag som gör det så otroligt bra också. Det är inte bara så att Argentina, vi hovar in bollar i straffområdet och ser vad som händer. De gör så många olika saker. De ställer så många, vad är det ni brukar säga via play? Frågor, va? till
det är inte vi, det är de i Viaplay. Det är lite som med passion. Det är ett begrepp som jag vägrar använda i min fotbollsretorik. Så blanda inte in mig här.
Nej, nej, okej då. Nej, men det är liksom, det, visst, det är inläggen då. Messi som går ut där på sin högerkant och skickar in med vänster fot och höger fot. Det är också en massa med djupledslöpningar innanför ytterbackar. Där i mitten, löpningar bakifrån, diagonaler. Julian Alvarez som droppar och tar det därifrån. McAllister som kastar sig in liksom. Och, är det två stolpskott han har eller?
Ja, nicken är ju hans, är skottet också hans. Just det. Det är det väl fan, det är
ja,
det väl fan.
Jag tror, ja, så är det. Och sen det som då så får Enzo Fernandez skjuta in sig från 26, 25 och 22 meter. Det är många saker att hålla ordning på liksom. Och England blir bara djupare och djupare och löser ju inte det.
Såg du bilden på Bellingham i samband med kvitteringsmålet?
Är det där han är inne och bråkar eller nej?
Nej, nej, nej. Det är ju efter slutsignal. Han av någon anledning ska ge lilla bark och en vinge. Jag vet inte fan vad det handlar om. Men det finns en inzoomad bild på honom när han är liksom förtvivlad efter att Enzo Fernandez har vridit in bollen. Och det är väldigt lätt att läsa på läpparna. It's in the middle of the fucking goal! Vilket då är ett inlägg i hur långa armar har Jordan Pickford egentligen i debatten? Och där är han ju både kortarmad och felplacerad, ska man väl säga.
Jag tycker att Judes analys är ganska korrekt där. Sen är det... Alltså känslan är ju som du också tycker att det inte... Hade det inte kommit där så hade det kommit sen. För matchen
alltså det är 85, det kommer vara 8-10 minuters tillägg. Det är nästan 20 minuter kvar när kvitteringsmålet kommer. Det är liksom, de är inte nära. Det är inte så att oj, 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 om vi bara håller ut några anfall till. Nej, nej, det är 20 minuter och de skapar 100% chanser en gång var 90:e sekund. Som sagt, det kändes aldrig som att det var dags att börja fila på första finalen på 60 år krönikan, Tuchels triumftexten. Mm. Den fanns liksom inte där.
Nej, och jag, alltså, finns också någonting i Englands sätt att vara som är också alltså även anfallsmässigt som är lite för cerebralt upplever jag. Alltså att Harry Kane har ett avslut på hela matchen. Ja men så här, första halvlek, kan inte han ta ett skott från 25? Just for the hell of it. Bara för att visa att jag är här. Skitsamma om den går 10 meter utanför. Att bara göra det. Att bara ta avslutet. Jag fattar inte varför man inte gör det för att visa att man vill någonting.
Vill du tillbaka till den gamla Tottenham-diskussionen om Harry Kane som finalspelare?
Nej, dit vill jag absolut inte. Det,
det är inte att älska ball, så mycket kan vi säga. Och då älskar vi ändå Harry Kane.
Ja, nej. Jag tyckte det var deppigt. Alltså, Bellingham blir borttacklad och också så här delar ut sig själv lite grann. Och Harry Kane går ner i den där och skyddar sig som att men här är jag en lojal lagspelare. Jo, fast det är inte det du har betalt för. Du har inte betalt för att vara... Du får jättegärna vara det också. Det är fantastiskt. Det är det som gör det till liksom en av världens absolut bästa fotbollsspelare. Att du kan droppa, att du kan försvara, att du kan så oerhört mycket. Men att visa det, tror jag, så här, du måste gå först in i striden. Och göra det till exempel genom att jag tar skottet för att jag behöver ta skottet. Jag behöver känna, visa för mig själv och alla andra att jag är här för att hota. Och det, Harry Kane hotade inte en enda gång. Jude Bellingham hotade inte en enda gång. Och då är det ju svårt att vinna fotbollsmatcher.
Så det blir väl en utvidgad diskussion med tiden, förutsätter jag. För nu vet jag hur det närmaste dygnet kommer låta i brittisk medial diskussion. Och det är med rätta. Nu ska tysken få på pälsen. Nu jävlar så kör vi på Tuchel. Och jag tycker det är begripligt. Jag tycker det är berättigat. Även om det säkert kommer bli lite oproportionerligt. Men ska jag liksom försöka precisera var jag tycker det går fel mer än någon annanstans, så är det på tränarpositionen, som naturligtvis ändå är den kanske mest betydelsefulla rent individuellt. Det är hans byten, eventuellt hans direktiv som helt tar matchbilden ifrån England. Det måste landa på Tuchel. Mm. Men Lin var ju och gjorde mixad zon med bland annat Harry Kane, och så som hon återgav det så var hans liksom summerande retoriska fråga ungefär: varför blir det alltid så här? Och där är det just frågan hur mycket man ska vidga det och vart man i så fall landar. För nu har de ju, jag kan inte riktigt räkna in Frankrike 2022, även om det nästan vore befogat. Men de har den här matchen som ju är i väldigt hög utsträckning en parallellmatch till Kroatien 2018. Även där tar de ledningen mot ett i grunden underlägset motstånd, men försakar sen helt initiativet, ger bort matchen till motståndarna, väntar in en vändning som i slutändan framstår som ganska oundviklig. Så det tycker jag verkligen är referensobjekt i frågan. Men sen har vi ju även EM-finalen 2021 som går att summera på ungefär samma sätt. De tar tidigt ledningen mot ett motståndarlag som i grunden borde vara underlägset, och ändå så släpper de skruvstädet. De släpper sin halv Nelson och tillåter motståndarna att komma upp på fötter, upp på mattan och till ett bortskänkt övertag. Och EM-finalen 2024 är något annat, men det är ju absolut så att efter att de kvitterar så händer inga positiva saker med Englands momentum i den matchen heller. Är det bara Southgate? Och Tuchel som skulle komma in och vara en antites till Southgate och som gjorde stora retoriska poänger av att nu skulle minsann England våga, nu skulle inte England bli passivt, nu skulle England förlora på sitt eget sätt ifall det nu skulle bli någon förlust. Och så hamnar vi här. Är det bara tränarna då? Eller är det något som har hänt med hela den engelska fotbollsfolksjälen, fotbollsidentiteten? Vi återvänder ju alltid till att ja, men vi vill se dem bomba på, för det tror vi är Englands sanna styrka. Men nu är det som att de har fastnat i någon form av räddhågsen passivitet så fort matcherna blir stora. Och det kanske inte bara är tränardrivet, men hur i så fall att hamna där, är det bara tyngden av 60 years of hurt som pressar dem dit ner, eller vad fan är frågan om?
Nej, men alltså vi var inne på din förmatch när vi pratade om identitet. Jag kan tycka så här, en bit i matchen också, att jag känner att det finns ju någonting i deras sätt att hantera matcher på väldigt olika sätt som är liksom så där. Det är intelligent och det är smart och det är ganska bra gjort liksom. De kan då bomba på mot Kroatien, de kan parkera bussar på Azteca, de kan kämpa sig in i med någon sorts individuell briljans mot demokratiska kongoleser och så vidare. Alltså det har varit väldigt olika matcher, olika England man har sett genom hela turneringen, och det kan vara en fördel. Men det kan ju också vara en jäkla nackdel när allting hamnar, when pushed comes to shove, att man sådär, då är det lite så här, who the fucking hell are you? Och så känner jag att det är med engelsk fotboll. Så, och det tror jag handlar jättemycket om. Vi hyllade Spanien igår då, med det här, hela den spanska skolan där varenda tioåring vet exakt hur de spelar fotboll. Mm. England då? Vet man riktigt det? Mer än att vi spelar bra fotboll, vi ska vara taktiskt begåvade, vi ska vara tekniskt smarta, fysiskt starka. Men den där starka identitära frågan är inte riktigt löst. Jag tror att den kanske inte blir löst förrän de lyckas vinna någonting. Bara att hönan får komma före ägget, eller tvärtom, för att använda en metafor som jag använder lite för mycket. Att man får vända på det, för att de är inte där. De vet inte fullt ut vilka de ska vara för att vinna.
Nej, det är väl där man till sist hamnar. Och de gjorde ju ett jävla omtag. De gjorde ju sin reboot efter, vad kan det ha varit? VM 2010. Var det kanske då de hamnade i det här att nu har vi försökt med Svennis och med Capello. Alltså de utländska specialisterna i multisegrande. Och det gick ju helt åt helvete. Alltså VM i Sydafrika var ju då det mest deprimerande man hade upplevt med engelsk landslagsfotboll. Och då skulle de ju ta något omtag, och det var mycket att det skulle drivas genom att de smällde upp St. George's Park, som ju skulle vara deras nervcenter, och Claire Fontaine och sådär. Och jag hade faktiskt rätt mycket att göra med Gareth Southgate där under några år. Jag var med honom på St. George's Park och han visade runt, och då var någon typ av lite så här luddig ideolog just. Då skulle han med någon satans think tank eller något, just fundera över vad är morgondagens engelska fotbollsidentitet. Jag kommer ihåg att han tog upp det och vi fastnade där ett tag i samtalet, vilket var talande för vart de befann sig då. För han refererade till en ganska uppmärksammad och belysande intervju som Xabi Alonso hade givit till någon av de tänkande engelska tidningarna. Och Xabi Alonso, det har ju alltid varit helt uppenbart att det är ju dels en väldigt begåvad, reflekterande, välanalyserande fotbollsman som därtill var välvilligt inställd till England. Han kom ju inte som någon Gio Lo Celso och liksom befann sig i England samtidigt som han hatade hela skiten och allt vad det stods för. Utan Xabi Alonso hade ju en enorm respekt för engelsk fotbollskultur och den traditionella identiteten och alla de här egenheterna. Men i den här intervjun som Southgate återvände till, då hade han ju förklarat för journalisterna han pratade med att det är en sak jag faktiskt inte kan begripa. För Xabi Alonso berättade att han brukade alltid läsa matchprogrammen när han kom till Anfield. Och då fanns det en sida där det var någon talang från akademin som presenterades för en större publik. Och då sa han att alltid när det är inne mitt fält där, så killar som spelar på min position, så får de så här frågor om, ja, men vad är du för spelare, vad är du för styrkor? And they always say tackling. Och för Xabi Alonso, hur kan det vara en styrka för en inne mitt fältare att tackla? Alltså, då är det ett problem om du måste tackla. Då har du ju förlorat kontrollen över situationen och spelrytmen. Då blir du reaktiv och då behöver du förhålla dig till en motståndare som har bollen snarare än någonting annat. Liksom, det kan inte vara en styrka hos en innermittfältare med tacklingsspel. Då är det någonting som är bak- och framvänt. Och det där är ju såklart ett jätteintressant sätt att se på saken, och det är då intryck på Gareth Southgate. Och sen fortsatte jag med honom att göra när han blev förbundskapten för U21-erna. Dels då i turneringen som Sverige vann, där ju bland annat Harry Kane spelade för det laget. Och sen var det ju 2017-laget som England hade som väl floppade, men där bland annat Jordan Pickford stod i mål och räddade en panenka från Linus Wahlqvist i premiären. Men någonting finns det ju i hela den där tanketåget, att när Gareth Southgate var ansvarig för att sätta en ny moderniserad engelsk fotbollsidentitet, han hamnade ju också rätt mycket där alla andra har hamnat. Vilka var det som ledde utvecklingen 2010? Ja, när England gjorde bort sig under Capello så var Xabi Alonso Spanien bäst i världen. Nu ska väl alla spela som Spanien, nu ska väl alla spela som Barcelona. Och det är ju inte riktigt där England har hamnat. Men visst finns det rätt stora inslag av det. Jag tror att det var efter deras 0-0-match mot Ghana som vi tyckte det var anledning till någon liten obduktion av vad fan som var problemet. Varför blir det alltid så här? Och jag hade någon tanke om att det är ändå lite speciellt att trots att de har blivit så Xabi Alonsofierade, så Guardiolaiserade, så hittar de så få passningsspelare, alltså mittfältare, nummer 10-spelare, där det är passningsspelet som är kännetecknet. Vad summerar den ena engelska innermittfältaren efter den andra, efter den tredje, efter den fjärde? Vi kollar idag. Elliot Anderson, han kan passa en boll, men det är inte en passningsspelare. Declan Rice, han kan slå bra hörnor, men det är inte i första hand en passningsspelare. Jude Bellingham, man kan göra en massa saker, men det är definitivt inte en passningsspelare om man ska försöka sammanfatta honom. Och någonting övergripande i famlandet efter en moderniserad identitet. De har velat gå från att vara ett lag med ett tacklande hjärta till ett passande hjärta, men deras passande hjärta är fortfarande alldeles för svagt i jämförelse med typ alla andra som de försöker konkurrera med.
Ja, då kan det låta närsynt, men jag tycker också att det är deskriptivt och symboliskt och intressant och korrekt att kolla på den klubben som du och jag sympatiserar med. Då. Vi har pratat om det förut, att den haverikommissionen då, att de har investerat då, alltså Tottenham Hotspur Football Club, investerat så tungt i just fysiska dunderexemplar, bra tacklare, bra löpare, bra nickare, bra skyttar och sådär, men väldigt få passningsspelare. Och när de själva verkar ha landat i samma liksom, analys, ja, då är det ju inte en engelsk mittfältsmaestro de plockar in, eller hur?
Får vi lägga en miljard på Tonali? Sen finns det ju för kontraexemplet. Ja, Manchester City, de ska gå bort från Guardiola. Då lägger de 1,5 miljard på en Elliot Anderson vars passningsspelare just har varit lite nedsättande mot. Mm. Så swings and roundabouts på ett sätt antar jag. Men absolut, det var ju väldigt talande. Vad händer med ett lag i Premier League idag ifall de inte har en enda mittfältare som kan slå progressiva passningar? Ja, då är du i gränslandet mellan 17 och 18 plats till slut. Hur bra mittbackar eller ytterbackar du än tycker dig ha. Och där kan det väl kanske finnas någon form av ändå relevant koppling mellan Tottenhams vedermöder och det faktum att detta England, likt tidigare Gareth Southgates England, så ofta föll när det kändes så nära. Kroatien 2018, det där som jag tycker är intressant att koppla ihop med detta, det var ju verkligen den matchen. De hade 1-0, de skulle börja försöka kontrollera den, och där stod typ Jordan Henderson och Jesse Lingard och skulle spraya runt passningar, och liksom Modric, Kovacic,
det
och Rakitic, exakt, det är Charlie Chaplin liksom. Och så blev det ju också. Och alltså, det var den matchen, det var verkligen den matchen. Det var att, ja, men Kroatien bara tog tag i spelmitten och kommenderade villkoren. Det var inte riktigt så tydligt idag. Idag tycker jag ju som sagt att den största anledningen är att Tuchel spelar med 6 backar och 10 spelare i eget straffområde i 35 minuter. Det är det viktigaste i den engelska obduktionen. Men det är klart att det finns större saker än bara en förbundskapten, hans byten och hans matchcoaching.
Absolut. Och det är på det temat så får man, alltså Argentina har Paredes, som inte är en internationell superstjärna på något sätt. Men vad är han då? Han är en passningsspelare.
Det är fan en passningsspelare. Ja, jävla bra passningsspelare.
Hysteriskt bra. Och det är väl också sådär samma sak på temat med trendkänslighet. Liksom. Det argentinska landslaget, de drog ju den handbromsen eller nödbromsen och de såg att okej, alla lag, alltså det var när de hade, var det Sampaoli de hade väl 2018
när de var som sämsta, fy fan.
Med Scaloni som assistent, och att de skulle liksom, då skulle det vara alla spelare, det ska vara framåt, det ska vara vertikal fotboll nu liksom, fort som fan i
fram till många.
Ja, många snabba där uppe liksom. Och de landade inte alls i det, och framförallt så var det ju katastrofalt för Messi liksom. Funkar inte alls. Okej, men då skiter vi trenderna, då skiter vi vad alla andra gör. Vad har vi som ingen annan har? Ja, men vi har våran lilla nummer 10. Okej. Hur får vi ut det bästa av honom då? Ja, men in med duktiga, kompetenta, intelligenta uttolkare av situationer och passningsspelare på innermittfältet. Det är det som Leo behöver, så att man kan mata honom i olika situationer med boll. Ja, och då gjorde de det. Och de fick in dem till 2022 och de är fortfarande kvar. Och därför ser de ju en final till.
Ja, nej, de har ju La Nuestra, alltså vår fotboll. Det har ju varit ett extremt centralt begrepp i argentinsk fotboll sen de föll med 1000 bollar mot Tjeckoslovakien i Helsingborg under VM 58. Då kände de ett behov att, vet ni vad, nu måste vi återdefiniera vad som är vår. Då måste de göra det Southgate försökte göra 2010. Vad fan är vår grej nu och framöver? Och då blev det med La Nuestra en central grej. Jag kan tycka att det är så jävla välgörande att kollar du på världsmästare, men från 2010 och framåt. Men 2010 Spanien superdefinierade i sin spelmodell. Och sen kom Tyskland som var någon sorts antites med mycket mer liksom vertikal, ja, det som vi har kommit att känna som Jürgen Klopp-fotboll. Men det var egentligen innan Jürgen Klopp riktigt var först på den dansbanan. Liksom Argentina, det är ju, försök sammanfatta, vad är det tydliga linjen i Argentinas spelmodell? Alltså, de kommer ju, det är ju aldrig någon som kommer imitera Argentina taktiskt efter de här VM-gulden. Det är bara de jävla egensinnigt märkligt hopkok av en massa olika grejer som bara är deras. Och det borde väl inte funka 2026, för ni kan inte stänga in det i en av era datamodeller. Men att de gör det, ja, det är väl kanske det som är mest älskvärt med dem av mycket som finns att beundra.
Yes, ja, men med det ska vi ge oss ut i Atalantanatten och kolla vad den är.
Atalantanatten, kolla om...
Atalantanatten.
Kolla om Coti Romero ska tillbaka till Bergamo eller vart han ska ta vägen framöver. Ja, nej, men det tycker jag. Vi har ju faktiskt en kväll som kan innebära ett barhäng. Eftersom att vi är såna jävla samvetsgranna, plikttrogna jäklar, så har vi skjutit upp barhänget för att vara någorlunda koncisa i formulerandet av en semifinalpodd. Men nu har vi gjort vår semifinalpodd. Nu är det bara klock.
Så är det. Jag ser att Leo Messi säger att det här var en gåva till Diego. Jag är säker på att han njöt där uppe. Det tror jag också.
Por Malvina, por el Diego, por la última de Leo. Fy fan vad den har slagit nu till slut. Mm. La quarta estrella. Fan, jag kämpade för den. Ingen annan jävel brydde sig i början av turneringen. Kolla på oss nu, va?
Så, min som förtjänst. Man sa. Visst är det. Vad är det man säger? När jag var ung och sa att jag skulle bli en framgångsrik komiker, så skrattade alla. Ja, de skrattar inte nu.
Vem sa det? Det var kul.
Jag har ingen jävla aning. Någon sa det. Jag tycker det är roligt.
Du kan vi... claima det, så claima jag la quarta estrella så länge.
Taget. Du, vi ses i vimlet.
Det gör vi. Snart. Tja.
Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.